Ibland händer det saker i en kyrka som man liksom inte riktigt har koll på. Jag tror att han är ju pastor, han skulle ha koll på allt. Men det har jag inte. Och jag hade faktiskt inte riktigt koll på vilken grupp av otroligt fina människor som skulle vara i våra lokaler de här dagarna. Jag åt lunch tillsammans med de här vännerna. Vilket bord jag än satte mig vid så hörde jag så fantastiska berättelser. Människor som har olika ursprung. Alla missionärer har lärt sig farsi, talar flytande med varandra. Och när man lyssnar på deras berättelser så är det ett sånt stort hjärta för ett av landets eller världens mest slutna länder, Afghanistan. Där människor far så illa. Och man är upptagen den här idén att Afghanistan måste få höra om Jesus. Bara att ha den idén. Det är som att jag skulle få för mig att jag ska klättra upp för Mount Everest imorgon. Det är inte logiskt. Och att uppleva den överlåtelsen till Guds verk och det pris som många har fått betala för att överhuvudtaget vara kristna. Klippa alla band med släktingar och bli fraktade av sina familjer. Och jag bara inser att det finns mer i den här överlåtelsen. Precis det du vittnar om. Det talar till mig, det utmanar mig. Och jag är så glad att ni har varit här. Så ett stort tack för att ni har hedrat och välsignat vår församling med er närvaro. Trots att vi knappt visste om det. Så har ni varit här och välsignat oss på ett otroligt fint sätt. Som av en händelse så ska jag predika om att vi är kallade att berätta. Jag tänker att det är missionärens hjärta att få berätta om Jesus. Vi har haft en predikoserie om anden, vad anden gör i oss. Och när vi läser Bibeln så ser vi att anden kallar, utrustar och sänder. Och därför har jag fyllt upp den serien med att berätta eller med att predika om att vi är kallade. Den kristna tron föds i den judiska myllan av stark berättartradition. Religiösa övertygelser och erfarenheter av Gud överfördes muntligt från generation till generation. Det var starka berättelser om Guds närvaro bland sitt folk, hans gärningar i enskilda och individers liv. Noa, Abraham, Isak, Jakob, Josef, Moses, Josua, Debora, Rut, Nomi, David, Salomon, Petrus, Johannes, Jakob. Vi kan göra listan väldigt, väldigt lång på namn, på människor som vi relaterar till än idag. Jag tänker så oerhört stark den där berättartraditionen har varit. Att de här berättelserna om Guds närvaro i mitt liv har levt i tusentals år i mänsklighetens medvetande och kunskap. Så jag relaterar till de här namnen. De här namnen väcker känslor hos mig. Berättelser, aha-upplevelser. Jag blir liksom införlivad i den här berättelsen. Och både tid och rum och kultur liksom krymps till en punkt. Berättelsen om Guds verk i mitt liv. Petrus. Han var ett barn av den här berättartraditionen. Därför är det inte så konstigt att när snaran dras runt honom, när han med risk för sitt eget liv utbrister inför samma stora råd som för bara några månader tidigare de hade dömt Jesus till döden, då säger han, när han blir inkallad till stora rådet i Apostlagärningarna 4, så står det så här: de kallade in dem och sa åt dem att aldrig tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom. Och sen kommer det: vi, han säger inte jag, han säger vi, kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Det där har jag tummat på så många gånger, det här bibelordet. Och jag bara känner att jag själv vid flera tillfällen mycket väl ha tigit. Det passar inte nu. Vad ska de tänka? Alltså jag vill ju inte, jag vill ju smälta in. Jag vill inte att jag ska, du vet. Men för Petrus, för Jakob och Johannes och de andra så hade det här brunnit till så mycket så att det blev en kultur i gruppen. Vi kan inte vara tysta. Det har hänt något, det har skett något, det är på riktigt. Vi måste tala och vi måste undervisa. Inför Sveriges match mot Japan så fick Anthony Elanga frågan om vad han brukar göra inför att liksom ladda inför matcherna. Och hans svar var intressant. Han säger att han brukar läsa Bibeln. Men det som var än mer, han är frimodig liksom. Det är klart att han säger att han läser Bibeln så där, va. Så det var ett skönt svar, men också lite kanske förväntat. Det som inte var förväntat, det var journalisternas efterföljande frågor. De hade han inte själv räknat med, tror jag, för han stod där och stammade lite. Så här, för de frågade honom, vilka bibelböcker brukar du läsa? Vad betyder de för dig? För oss som inte riktigt brukar läsa, kan du recitera några ord? Liksom? Han fick möjligheten att bara citera Bibeln. Och han var liksom John, Luke, Corinthians, psalm 91, I don't know. Han var liksom tagen av deras nyfikenhet. Och jag blev också tagen av deras nyfikenhet. För det var inte sarkasm, det var inte förminskande, utan ett genuint intresse. Vad betyder Bibeln för dig? Och jag tänkte att om jag får den där frågan så ska jag försöka vara förberedd. Det finns ett stort intresse för Guds ord och för vad tro betyder, vad tro är, vem Jesus är. Det finns ett enormt intresse av det idag. Ibland säger vi att evangeliet måste ut. Och jag tänker själv, det enda evangeliet måste, det är att det måste ut ur mig. Att min tunghäfta lossar. Och när dörren öppnas, när människor frågar, så är jag där med min berättelse. Paulus understryker berättandets nödvändighet i Romarbrevet 10. Han beskriver vägen till tro på ett ganska enkelt sätt, versen 9-10 i det 10:e kapitlet. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, så skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Men han konstaterar lite senare i det kapitlet, bara några versar efter det. Hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Hur ska de kunna höra utan att någon förkunnar? Hur kan någon förkunna utan att vara utsänd? Det står skrivet, skönt ljud i stegen av dem som bär bud om goda ting. Men alla lyssnar inte till budskapet. Ty Jesaja säger, Herre, vem satte tro till det vi förkunnade? Så bygger tron på förkunnelsen. Och förkunnelsen på Kristi ord. Vi måste berätta våran berättelse. Jag måste berätta min berättelse. Nu tänker ni, han står ju där och berättar var och varannan söndag. Det är inte det jag pratar om. Det är inte det här berättandet jag pratar om. Det är berättandet för mina grannar. Mina kompisar på båtbryggan. De jag har runt omkring mig. De som vet om att jag är kristna och ibland öppnar de på dörren. Ställer en fråga. Gode Gud, att jag är beredd då. Du har en berättelse. Du har en berättelse och jag har en berättelse. Jag har många gånger här i församlingen läst Johannes första brevs inledning. Jag tycker det är en vacker inledning som jag också ofta återkommer till. Där han talar om sitt ärende, eller församlingens ärende, kyrkans ärende. Och så skriver han så här, det som var till från begynnelsen. Alltså, bara den. Det som att det är liksom inga små anspråk han gör. Det som var till från begynnelsen. Det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och det vi har tagit på med våra händer. Det är vårt ärende. Alltså det som var till från begynnelsen. Johannes gör en anmärkningsvärda påståendet att han har skådat det. Han har sett på det. Han har tagit på det med sina egna händer. Livets ord. Ja, det blev synligt. Vi har sett det och vi vittnar om det och vi förkunnar för er det eviga livet som var hos Fadern och blev synligt för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er för att också ni ska vara med i vår gemenskap som är en gemenskap med Fadern och hans son Jesus Kristus. Detta skriver vi för att vår glädje ska bli fullkomlig. Precis som Camilla så brukade jag under en lång tid i mitt liv nedvärdera min egen berättelse. Jag såg med avund på dem som hade liksom ett sånt där starkt möte med Jesus. Jag hade inte det på samma sätt. Liksom. De där som hade haft ett helt annat liv och som verkligen hade fått uppleva liksom Guds förvandlande kraft. Jag hade inte det. Brorsan och jag provade att rulla så här cigaretter av te en gång och tjuvrökte lite på ett läger. Liksom. Det tyckte vi var busigt. Ja, jag har gjort värre saker än så, men inget som jag vill berätta om här. Jag tyckte att min berättelse var lam. Sen fick jag en bibelskolekamrat som hade en helt annan story. Och jag delade det här med honom. Vi kom varandra nära. Och han bara tittade på mig och sa, vad jag önskar att jag hade haft det som du. Vilken berättelse. Så oerhört vackert. 4 generationer kristna i en och samma kyrka. Wow! Tänk att Gud kan vara så omsorgsfull. Tänk att Gud kan ha en sån väg med en människa. Och helt plötsligt så kände jag, jag har en fin berättelse. Gud har varit med. Kanske inte som för dig, men min berättelse är att Gud är trofast i generationer. Det är min berättelse. Jag skulle vilja bara ge dig 3 korta tips om hur du kan upptäcka Guds berättelse i ditt liv. För om du är en troende så är tron en del av din livsberättelse. Hur den än ser ut. Jag ska inte berätta din berättelse, den är din. Den har du rätt till. Att utformulera och liksom utveckla hur du vill. Och jag önskar så att vi blev bättre på att berätta. Vet ni varför? Därför att en predikant, vi är liksom, vi förväntas tala, läsa Guds ord, ha vissa åsikter, stå för vissa saker. Vi representerar liksom den formella kyrkan, en vittnesbörd om vad Gud har gjort i mitt liv. Det tränger mycket djupare in än vi någonsin kan predika från den här talarstolen. För det kan ingen säga någonting om. Det är din berättelse. Och antingen så får man säga att du ljuger eller också får man börja lyssna. Det personliga vittnesbördet är så starkt. Så för det första, för att få tag om din berättelse då. Och nu säger jag inte det här bara till de som är trötta i rummet utan jag säger det till oss allihopa. Värmen tar på oss, jag vet det. Förlåt, det är ingen fara. Är du trött så vila gärna. Men öppna dina ögon. Öppna dina ögon. Öppna dina ögon. Den 8:e psalmen. Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden. Jag vill besjunga din himmelska prakt med ett barns, med ett dibarns mun. Du har rest ett värn mot dina fiender för att betvinga ovän och hämnare. Och när jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäste där, vad är då en människa? Att du tänker på henne. En dödlig. Att du tar dig an honom. David, han såg. Han såg skapelsen. Han såg vad Gud hade gjort. Han såg sig själv i ljuset av allt det där. Och så gick det upp för honom. Gud, du har tagit dig an mig. Du är min. Jag är din. När jag ser. Du vet, öppna dina ögon. Det du har. Det du har. Det kan vara litet, det kan vara stort. Du kan kämpa med vissa saker. Men sen ibland om vi lever med ögonen öppna så glimmar det till. Sen är Gud där. Omsorg, vänner. Saker jag får erfara. Att jag får leva. Att jag får andas. Öppna dina ögon. Se på ditt liv i ljuset av den Gud som har skapat allting. Och lev så, så ska du upptäcka saker. Sen skulle jag vilja utmana dig att formulera dig. Det här kanske låter lite märkligt, och vi ska faktiskt öva på det här på våran, med risk för att skrämma bort det nu då, va? Men vi ska öva på det här på vårt församlingsdygn. Att formulera sin story. Du kanske inte är en sån som brukar skriva. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att formulera sig. Jag älskar Lukas inledning på Apostlagärningarna. I min första bok, Ärade Teofilos, så skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen, sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som han utvalt till apostlar. Skriv korta eller långa texter som inleds i stil med: i mitt liv har Gud. Jesus betyder följande för mig. Tron är för mig. Alltså, börja att formulera dig, att skriva ner. Och helt plötsligt så träder en berättelse fram. Lukas, han var fast besluten om att skriva ner allting som Jesus hade gjort. Tänk om vi skulle ha en liten Jesusdagbok, du och jag. Jag har ingen, alltså, så jag säger inte, alltså, men kanske en liten Jesusdagbok. I den här lilla boken har jag skrivit ner allt vad Jesus har gjort i mitt liv. Och sen tror jag också att vi ska öva oss på att leva i tacksamhet. Paulus är tuff vid församlingen i Korint, det får man nog säga. Men han skickar med dem i slutet av brevet, första brevet, eller i Thessaloniki menar jag, förlåt, första Thessaloniki främst. Var alltid glada. Hallå. Var alltid glada. Be ständigt. Det är Bibelns kortaste vers. Be ständigt. Och tacka hela tiden Gud. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus. Ibland tänker jag att jag är en bortskämd liten lort i ett utkant av världen. För vad jag kan gnälla. Ibland. Riktigt gubbtjurig kan jag vara. Det kan vara allt möjligt, från idioter som inte kan parkera och folk i affären som inte begriper att när de har tagit mjölken ska de ju gå från disken och allt sånt där, du vet, som är jobbigt och det är varmt. Varför tar jag t-shirt på mig under skjortan? Det är kladdigt här. Jag tror att det gör någonting med oss om vi lever i tacksamhet. Tacka alltid Gud. Tack gode Gud att jag får gå till affären och köpa mjölk. Tack gode Gud att jag får leva. Tack gode Gud för att du gör detta. Så öppna dina ögon, börja formulera dig och tacka Gud. Så tror jag att berättelsen om Guds gärningar kommer att liksom växa fram i ditt liv. Några korta, konkreta, enkla tips. Jag skulle vilja tala någonting om Guds kraft. För din berättelse är viktig. Din life story är viktig. Vem du än är, och om du har en tro på Jesus, så är den tron liksom en del av din life story. Men, och det här är det fina, du berättar inte ensam. Din berättelse är en del av Guds stora frälsningsberättelse. Gud berättar med dig. Gud berättar med dig. Jag har upplevt det här så många gånger i den här funktionen som att vara predikant. Där människor hör helt andra saker än vad jag säger. Och jag är så otroligt tacksam över att det är så. För det jag lyckas formulera, det är inte till närmelsevis så briljant som det Gud formulerar. Kanske har jag berättat det någon gång förut, men Pingstförsamlingen i Tommelilla hade ett 90-årsjubileum. Och jag var inbjuden att predika. Det här, jag berättar det gärna igen. Det är ju liksom lite ett pastorsprivilegium att berätta historier om igen. Men det är alltid nytt till kommande lyssnare då, va? Och jag var lite frustrerad därför att det var rätt mycket nostalgi i den här gudstjänsten, såklart. 90 år av pingstförsamling, vet, man tänker gamla sånger som har skrivits här och gamla kyrkor vi har byggt och rivit och gamla tältmöten vi har haft, och man var så väldigt glad över det som har varit. Och så säger jag när jag inleder min predikan, det som det ska, att vi har en stor backspegel när vi firar jubileum. Men glöm inte att vi har en enormt stor vindruta. Vi måste titta framåt. Framtiden är vår och så vidare. Och så försökte jag peppa dem lite. Sen kommer det en tant till mig efter gudstjänsten och säger så här: tack för det du delade om sidorutorna. Jag bara, här har vi en till som inte har lyssnat. Jag har inte pratat något om några sidorutor. Och så berättade hon att hon hade levt ett ganska långt liv i missbruk. Hon hade liksom inte ordning på alla sina relationer. Och det var så mycket bakåt som hon ångrade. Och som hon liksom, som inte gick att ta tillbaks. Och nu var hon gammal. Hon hade blivit frälst när hon var liksom äldre. Och så sa hon, jag har ingen lång och stor framruta. Och jag har ingen härlig historia att titta bak på. Men så sa du att jag har sidorutor. Jag kan titta nu. Nu har jag någonting bra här. Nu är nu. Och jag tänkte, gode Gud, vad du är otrolig. För det sa inte jag. Jag sa inte det. Men hon behövde höra det. Och då skruvade Gud på min berättelse så att det blev hennes berättelse. Och överallt där du är så kommer dina ord att ha betydelse i andra människors liv. Det är ingenting. Jag har ingen berättelse. Berätta. Berätta vad tron betyder. Du har ingen aning om vad det kan komma att betyda. För Gud förstärker dina ord genom sin heliga ande så att de talar in i andra människors liv. Därför är våra ord viktiga. Därför är det viktigt med riktiga, djupa samtal. Jesus, han säger det här i Matteus 10, versen 16-20. Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna er till domstolar. De ska piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull. Och stå som vittne för dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni ska sägas att läggas i er mun. Och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Tala, människa. Tala, du troende. Använd ord. Och Gud kommer att välsigna dem. Och Johannes, han påminner oss om Jesu ord i sitt 14 kapitel. Detta har jag sagt medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna om allt som jag har sagt er. Pröva nästa gång en arbetskamrat frågar dig, hur var det i kyrkan i söndags? Att bara ta ett djupt andetag och säg, heliga ande kom. Det kan vara samtalet som förändrar den här människans liv. Heligande kom. Tala till den här människan som du behöver tala. Låt dina ord vila i mina ord. Och så får vi tjäna i Guds kraft. Där vår berättelse är mycket mer än våra ord. Det är ett liv, det är en tillhörighet med Guds heliga ande. Jag skulle vilja avsluta den här predikan med att tala något om profetiskt tal. Lukas, när han talar och beskriver församlingen och den första kristna missionstiden, både i hans evangelium och i apostlagärningarna, så har han en fas, han har liksom ett fokus på att anden är given till kraft för tjänst. Det är så han beskriver det hela tiden. Och det finns en typ av blueprint i Lukas evangeliet och apostlagärningarna. Och framförallt blir det tydligt i apostlagärningarna att när anden faller över människor så gör de två saker. De talar i tungor och de profeterar. Och jag tänker, vad betyder det där för oss idag? Vad är det för någonting? Vi ska läsa ifrån Apostlagärningarnas 19 kapitel när Paulus kommer till Korint. Och så åker han till Efesos. Och där händer det grejer i Efesos. Ni får gärna läsa Apostlagärningarnas 19 kapitel. Men i inledningen av det, själva begynnelsen av det som händer i Efesos, finns beskriven där och det står så här. Medan Apollos var i Korint kom Paulus efter sin resa genom inlandet till Efesos. Där träffade han några lärjungar och frågade dem om de hade fått helig ande när de kom till tro. De svarade, vi har inte ens hört att det finns någon helig ande. Vilket dop blev ni då döpta med? Frågade Paulus och de svarade Johannesdopet. Paulus sa Johannesdop var ett omvändelsedop och han uppmuntrade folket att tro på den som skulle komma efter honom, det vill säga Jesus. Då lät de döpa sig i Herren Jesu namn. Och när Paulus la sina händer på dem kom den heliga anden över dem och de talade med tungor och profeterade. Tillsammans var det väl 12 män. 12 män som faktiskt lyckas vända upp och ner på hela denna gigantiska metropol Efesos. Så när vi läser Lukas texter så är det ganska tydligt att mötet med den helige ande leder till kommunikation. I de här texterna beskrivet som tungotal och profetia. Men det är ord som används för att tala om Guds stora gärningar. Anden hjälper dig och mig att kommunicera. Tungotalet, när det liksom manifesteras i Apostlagärningarnas andra kapitel, så är det tydligt att det är liksom kraft till tvärkulturell kommunikation. Människor samlas i Jerusalem från jordens alla hörn. Alla begriper. Och jag säger det igen, jag har sagt det många gånger, men jag kommer säga det här tills ni sparkar ut mig härifrån. Tungotalet gör oss inte obegripliga, det gör oss begripliga. Det gör oss begripliga. Inte nödvändigtvis intellektuellt begripliga. Även om jag tror att det finns sådana dimensioner i det också. Utan det är liksom en annan dimension av att förstå this is it. Gud är här. Alla hör om Guds stora gärningarna på sitt eget modersmål. Jag tror inte bara det gäller liksom olika kulturer, olika språk. Jag tror att det gäller olika subkulturer, olika grupper, grupperingar. Det finns språk som förenar massa olika människor. Jag tror att den som är kallad till idrottsvärlden, den som är kallad till musikervärlden, den som är kallad till alla de här grupperna kan tala det språk som respektive kultur har i den heliga andes kraft. Tala, tala, tala. Det profetiska talet då? Där tror jag att vi har mycket att utforska i vår tid. Jag tror på den personliga hälsningen, de uppbyggande tilltalen vi får när vi kan få förmedla Guds tröstande ord till varandra. Men profettjänsten är det och mycket, mycket, mycket mer. Det är ett tal som avslöjar tidens orättvisor och orättfärdigheter. Det är ett vaket synande av den styrande makten. Leds nationen av rättfärdighet eller är makthavare korrupta och orättvisa? Hur behandlar man den som är fattig? Hur behandlar man den som är statslös? Hur behandlar man den som är utsatt? Hur värderar vi människor över tid? Är människovärdet på väg att uppgraderas? Eller människovärdet på väg att nedmonteras? Där behöver kyrkan höja sin profetiska röst och stå för någonting. Tala någonting. Profetians gåva är alltid beroende av kärlekens väg. Annars är faran stor att profeten sätter sig själv på domarstolen. Och där ska endast Gud sitta. Men ibland så stöter jag på de som säger sig ha en profetisk gåva och jag noterar att de sitter på domarstolen själva. Då drar jag mig undan och vänder mitt öra åt ett annat håll. Därför på domarstolen ska endast Gud sitta. Vårt uppdrag är att tala sanning, att tala rättfärdighet, att tala rättvisa och att agera till de som Gud säger dessa är mina minsta. Det är vårt uppdrag och vårt kall. Och jag tror att det är så viktigt i den här tiden. Amen. Amen. Ska vi resa oss upp i hela kyrkan? Det finns en berättelse som är större än alla andra berättelser. Det är berättelsen om Guds frälsningsplan. That's the story above all other stories. Guds frälsningsplan. Det är berättelsen om människan som skapat Guds avbild och som med sin fria vilja valde bort Gud. Det är berättelsen om hur synden kom in i världen och med den fattigdom, avundsjuka, korruption och allsköns ondska. Men berättelsen slutar inte där. Gud är alltid tillvänd sin skapelse, först genom sitt egendomsfolk och sen sänder han Jesus hit för att låta honom ta vår synd på sig och låta hans rättfärdighet bli vår genom att tro på Jesus Kristus och det han har gjort. Och när du blir frälst, räddad, troende eller vilket ord du väljer att använda, så blir du införlivad i ett folk vars berättelse sträcker sig till tidens begynnelse. Det som var till från begynnelsen. Deras berättelse blir också din berättelse. Och det är en vacker berättelse du har. Det är en fantastisk berättelse du har. Och idag vill jag bara bjuda in dig att bli en del av det där. Att få ta del av det Gud vill göra i ditt liv. Vill du ha mer frimodighet att dela din berättelse? Vi ska be för dig. Önskar du ett friskt inflöde av Guds heliga ande i ditt liv? Vi ska be för dig. Känner du att du har människor som ställer dig så många frågor som du inte riktigt kan svara på? Vi ska be för dig. Vill du bli en kristen idag så ska vi be för dig. Amen. Herre, vi tackar och lovar dig för att du har införlivat oss i din stora, vackra berättelse, Herre. Tack att vi får vara en del av det. Tack att du har yppat hemligheter för oss. Tack att du har yppat eviga sanningar för oss. Tack att du har talat om det som var till från tidernas begynnelse, Herre. Och jag bara ber att vi ska få bli frimodiga, att öppna våra hjärtan, öppna våra munnar, öppna våra hem. Herre, tack att du sänder oss in i sammanhang där vi inte behöver forcera, där vi inte behöver pusha, utan du öppnar dörrar till människor vi har nära oss, till vår familj, till våra arbetskamrater, till våra grannar, till människorna i vår närhet. Helige Ande, öppna en dörr till all den där nyfikenheten som finns i vår tid. Och utrusta oss, gör oss modiga och frimodiga den dag någon frågar, Herre. Jesus Kristus, jag ber för den som finns i vårt rum kanske som inte tillhör dig, som inte har satt ja till att vara en del av allt det här, Herre. Kom med din helige ande, överbevisa, övertyga, Herre. Vi tackar och lovar dig, Jesus, för att du är här i detta rummet och talar till oss. I Jesu namn vi ber. Amen. Amen. Nu ska vi sjunga lovsång tillsammans, vi ska vara i bön. Vi har en förbönsplats på den sidan, du ser underbara förebedjare som är förberedda, som vill be för dig, som vill lyssna på din berättelse, hur den är just nu, både glädje och sorg. Och så vill de lägga ditt liv i Guds hand för Guds ingripande i vår tid. Vi tror på det. Så varmt välkommen, nu ska vi be för dig medan vi sjunger tillsammans.
Tack för att du har lyssnat på undervisning från oss i Malmö Pingstförsamling. Så roligt att du tog del av det här. Om du blev berörd på något sätt, eller om du fick några tankar eller funderingar, eller om du tog emot Jesus, så vill vi jättegärna höra från dig. Du kan nå oss via vår hemsida www.malmopingst.se. Där finns kontaktuppgifter till alla våra pastorer, anställda och andra ledare. Du kan också nå oss via våra sociala medier. På Facebook heter vi Malmö Pingstförsamling. På Instagram heter vi Malmö Pingst. Du kan också ringa oss på 040 800 30. Har du något du vill att vi hjälper till att be för, så kan du mejla oss på forbon@malmopingst.se. Då når du vårt förbönsteam direkt. Tack än en gång att du lyssnade. Hoppas att vi ses framöver på gudstjänst på söndagar klockan 10:30 eller på någon av våra andra samlingar. Känn dig varmt välkommen. Ha det så bra så länge. Och Gud välsigne dig.